www.ur.se. Och vill du höra flera avsnitt så hittar du dem på UR-play eller naturligtvis där poddar finns. Patti Hansén heter jag och de som skötte tekniken idag var Henrik Brynolfsson och Kalle Nilsson. Ha det så gott och sköt om dig.
Det här är ett program från UR.
Det låter ju nästan som en Bond-historia och det här är ju också någon slags agenthistoria i högsta grad.
Estländaren Evald Hallisk hamnade mitt i Europas farliga underrättelsekrig.
De trålade liksom efter agenter och fångade upp folk och utbildade dem här i Sverige.
Det här var ju en mycket hemlig verksamhet som hade kvarter på Östermalm i Stockholm. De finns ju egentligen inte.
Bildningsbyrån hittar du på UR-play. P4, Sveriges Radio.
Israel och Iran har i natt genomfört nya flyg- och robotattacker mot varandra. I centrala Israel har minst 8 människor, varav 3 barn, dödats efter att bostadskvarter träffats.
Räddningspersonal med sökhundar letar i rasmassor efter överlevande. Återigen en natt med flyglarm och ljudet av explosioner som lysande bollar av eld och robotar och luftförsvar rört sig över himlen. Bilder från Israel visar förstörda bostadshus, kvarter förvandlade till rasmassor. Civila dödsoffer och många skadade rapporteras från attacker mot Bat Yam söder om Tel Aviv och Tamra i norra Israel. Tamra, en arabisk stad som tidigare påpekat bristen på bombskydd i staden. De iranska attackerna mot Israel skedde under sena lördagskvällen och tidigt på söndagen, men Iran har också attackerat Israel med drönare som skjutits ner av luftförsvaret. Israel har attackerat mål runt om i Iran, bland annat världens största gasfält där arbetet tillfälligt avbrutits efter en brand. Också mål kopplade till kärnenergiprogrammet och det iranska försvaret har attackerats. USAs president Donald Trump upprepade i natt att USA inte är inblandad i de israeliska attackerna och varnade Iran: om ni attackerar oss kommer vi att svara med full kraft på en aldrig tidigare skådad nivå. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
I USA deltog flera miljoner människor i demonstrationer mot president Donald Trump igår. Protesterna arrangerades på nästan 2000 platser, bland annat i Los Angeles.
The city wouldn't survive without immigrants. They're the people that make the community run.
Staden skulle inte överleva utan invandrare. Det är de som får samhället att fungera, säger Brenda, en av de mellan 20 och 30 000 personer som demonstrerade i downtown Los Angeles mot Donald Trump, men också mot migrationspolisen ICE och deras många gripanden av papperslösa migranter den senaste tiden. Protesterna i Los Angeles började fredligt, men några timmar innan kvällens utegångsförbud trädde i kraft så skingrade polisen demonstranter med tårgas och chockgranater, enligt polisen efter att demonstranter kastat flaskor och andra tillhyggen. Det var den 9:e dagen av protester i Los Angeles och runt om i staden arrangerades det 30-tal olika demonstrationer. Och över hela landet nästan 2000 protester med totalt runt 5 miljoner deltagare enligt arrangörerna. Det är de största Trump-kritiska protesterna sedan Donald Trump vann valet i november. Roger Wilson, Los Angeles.
Idag besöker Frankrikes president Emmanuel Macron Grönland. Ett besök som ses som ett motdrag mot president Trumps hot om att USA bör ta över ön. Macron var en av de allra första statsledarna som på allvar sa emot Trump, och det har man inte glömt på Grönland, säger en journalist på tidningen Sermit Siak Eko talat med.
Det var en psykologisk effekt att säga att Frankrike som det första land liksom sa det här, det finner vi oss inte i.
Ja, röda mattan lär rullas ut i Nuuk idag när Macron tillsammans med Danmarks statsminister Mette Frederiksen anländer för att bland annat träffa Grönlands nyvalda regeringschef Jens Fredrik Nielsen.
Det står i stark kontrast till hur USAs vicepresident J.D. Vance togs emot när han var på Grönland i våras. Då besökte han endast en amerikansk militärbas eftersom det hade planerats demonstrationer mot besöket. Macrons besök lär inte innebära så mycket konkret, utan det handlar mest om att signalera till USA att Europa står enat i sitt stöd för Danmark och Grönland, säger Trine Juncker.
Det är det signal det handlar om att sända till USA och till det Hvide Hus.
David Rasmussen, Danmarks korrespondent.
Det är färre kvinnor som är politiska ledare nu jämfört med förra året, visar nya siffror från FN-organisationen UN Women. Idag sitter kvinnor på 22,9% av ministerposterna i världens regeringar. Förra året var andelen 23,3%. Det är den första dokumenterade nedgången av andelen kvinnliga ministrar. Idag blir det på många håll soligt väder eller lättare molnighet i Västra Götaland och Västra Svealand. Mer varierande molnighet och efterhand regnskurar. Över norra Norrland kan moln passera och efterhand någon skur. På eftermiddagen ökar molnigheten västerifrån. Temperatur i allmänhet 22-27 grader.
Nu ska du få lyssna på den femte delen av 100% Meka. Anders Johansson läser. Det är fortfarande långt kvar innan Amazonen är färdig att köra och Osman känner sig otålig. Den senaste tiden har Ellie smitit iväg när de ska meka med bilen och hon säger inte vart hon ska.
Du vet att hon är efterfrågad, säger Emil. Vad menar du? Alla vill ha Ellie nu, svarar Emil. Vad då? Alla vill ha Ellie. När man talar om trollen, säger Joar. Här kommer hon. In på parkeringen svänger en gul Saab 99. Bakom ratten sitter Mira. Hon går i Osmans och Ellis klass. I sätet bredvid sitter Ellie. Hon säger något till Mira som skrattar och gör tummen upp. Osman hade ingen aning om att de var kompisar. Mira parkerar bilen vid Tokyo-gänget. Ellie hoppar ut. Osman går fram till henne. Är allt bra? Frågar han. Ellie nickar. Vart tog du vägen? Undrar Osman. Jag trodde du skulle komma till badet. Det tog lite längre tid, svarade Ellie. Vad tog längre tid? Frågar Osman. Svara, Ellie. Men istället för att svara tittar sig Ellie omkring. Hon ser Selma och vinkar till henne. Skynda er, ropar Selma. Spanien startar nu. Vill du åka med mig eller Filip? Osman vet inte om hon frågar honom eller Ellie. Jag kan åka med Filip, säger Ellie. Jag trodde inte att han ville vara med och spana, säger Osman. Han hatar poliser. Filip tycker att vi är värsta tuntarna, skrattar Selma. Men han vill ändå åka med. Vi har delat upp oss på olika områden, säger Selma. Du och Filip får åka upp till Bergsbyn. Jag och Osman åker söderut på Västermarksvägen. Ellie går mot Filips bil. Osman hade helst åkt med Ellie. Men det är svårt när ingen av dem får köra. Men han vill veta varför Ellie har varit så konstig de senaste dagarna. Det känns som att hon inte bryr sig längre. Varken om honom eller bilen. Ska du med eller stå kvar och drömma? Selma sitter redan i bilen med händerna på ratten. Osman öppnar dörren och hoppar in. Bilen rivstartar och de kör ut från parkeringen. Selma och Osman åker förbi Sävaträsk Mekaniska. De har inte mött en enda bil. Osman väljer en ny låt på Selmas mobil. På instrumentbrädan står två poppis och lyser i blått och rött. Osman blir alltid yr av dofterna, men han klagar inte. Han vet hur mycket Selma älskar sina poppis. Trist med inbrottet i garaget, säger Selma. Svarar Osman. Tog de mycket? Ja, en del, svarar Osman. Du verkar låg, säger Selma. Har någon dött? Nej, inte vad jag vet, svarar Osman. Selma bromsar in vid en korsning och svänger höger in på en smal grusväg. Skogsstigen står det på en skylt. Hur går det med bilen då? Frågar hon. Fan vad alla tjatar om min bil. Oj, jag visste inte att det var en känslig fråga, säger Selma. Men du får skylla dig själv. Du har inte gjort något annat än att snacka om din bil den senaste tiden. Nu när du inte säger något börjar man undra. Vi hinner aldrig jobba med den, säger Osman. Vi? Jag och Ellie, säger han. Hon sticker hela tiden iväg. Ser inte vart hon ska. Bara drar. Det verkar som att hon skiter i om bilen blir klar. Men Osman, det är lätt för henne att ta det lugnt, avbryter Osman. Hon har ju redan en bil och Osman... Nu är det Selmas tur att avbryta. Du vet inte hur fel du har, säger hon. Jag har inte fel, säger Osman. Hon struntar i min bil. Det är precis tvärtom, säger Selma. Vad då? Vad tror du Ellie gör när hon är borta? Frågar Selma. Inte fan vet jag, svarar Osman. Hon lagar bilar åt andra, säger Selma. Hon har hjälpt både Emil och Mira. Men då hade jag rätt, skriker Osman. Fast det här är ännu värre. Varför lagar hon andras bilar och inte min? Fan vad jag har lust att tysta dig med en näve, säger Selma. Har jag inte rätt då? Nej, du har fel, säger Selma. Ellie tar betalt för att laga bilar. Vad tror du pengarna går till? Hur ska jag veta, säger Osman. Till din jävla Amazon. Selma slår till Osman hårt på armen. Så sluta klaga på Ellie, fortsätter hon. Ellie lagar bilar för att ni ska ha råd att reparera din bil. Osman stirrar ut genom framrutan. Vägen slingar sig fram genom skogen, men Osman ser ingenting av det. Det är som han är blind. Han försöker ta in vad Selma sagt. Han har svårt att tro att det är sant. Varför skulle Ellie renovera andras bilar för att få ihop pengar till hans Amazon? Är det sant? Frågar han till slut. Tror du jag hittar på? Varför har hon inte sagt något? Frågar Osman. Du vet hur Ellie är, säger Selma. Jo, Osman vet hur Ellie är. Hon är osjälvisk och hjälpsam. En riktig vän. Han skäms över det han nyss sa om henne. Han önskar att han kunde ta tillbaka de hårda orden. Fan vad dum jag är, säger han. Ja, Sävaträsks största idiot, svarar Selma. Grusvägen fortsätter att slingra sig fram. De kommer fram till en skylt där det står privat väg. En bit längre bort syns ett hus. Ett riktigt ruckel. Inga lampor är tända. Det ser nästan övergivet ut. Vet du vem som bor där? Frågar Selma och pekar på huset. Ingen aning, säger Osman. Burken, säger Selma. Är det sant? Burken är Sävaträsks mest kända original. Han kallas Burken för att han alltid letar pantburkar i papperskorgar. Osman har aldrig tänkt på att Burken bor någonstans. Men det där är inte Burkens bil, säger han. Burken har en vit Ford Escort. På gräsmattan framför huset står en blå skåpbil parkerad. Bakdörrarna står öppna. Det måste vara tjuvarna, utbrister Selma. Varför tror du det, säger Osman. Bilen tillhör säkert en snickare eller något. Du ser hur risigt huset är. Men kolla själv, säger Selma. Ut från Burkens hus kommer två män. Mellan sig bär de en tv. Så de stuvar in i skåpbilens baklucka. Sen går hon tillbaka in i huset igen. Okej, de är nog inte snickare, säger Osman. Men de kanske lagar tv-apparater. Det tror du inte ens själv på, säger Selma. Om de får syn på oss kommer det inte bli kul. Hon backar in bilen på en smal stig, vrider på ratten och kör sedan tillbaka den väg de kom. De måste åka den här vägen för att komma tillbaka på Västermarksvägen, säger Selma. Vi gömmer oss i korsningen och väntar på dem. Jag ringer Freja, säger Osman. Selma parkerar bilen vid busshållplatsen på Västermarksvägen. Härifrån har de utsikt över skogsstigens utfart. Selma släcker lamporna på bilen. Härifrån kommer vi se åt vilket håll de åker, säger hon. Får du tag på Freja? Osman skakar på huvudet och ringer polisen för tredje gången. Hennes mobil är avstängd, säger han. Skicka ett mess. Jag har redan gjort det, svarar han. Nu kommer de. Mellan granarna ser Osman det fladdrande ljuset från bilens strålkastare. Han sjunker ner en bit på sätet. Han vill inte synas. Selma gör likadant. När bilen kommer fram till utfarten korsar den Västermarksvägen och kör in på en smal grusväg. Jag tror de skulle svänga ner mot Sävaträsk, säger Selma. Den där vägen går till Bergsbyn, tror jag, säger Osman. Vi kör efter, säger Selma och startar bilen. Det är inte lätt att följa efter en snabb skåpbil. Särskilt inte om man har en epa. Vägen går dessutom brant uppför. Men de har fri sikt och kan se bilen långt framför sig. Osman tänker på Lena i Bergsbyn. Han hoppas att tjuvarna inte tänker åka till hennes gård. Ring Filip, säger Selma. De skulle spana i Bergsbyn. Osman ringer. Filip svarar nästan med en gång. Var är ni? Frågar Osman. I Bergsbyn. Vad annars? Svarar Filip. Bra, säger Osman. Tjuvarna är på väg till er. Filip börjar skratta. Kul skämt, Osman. Nej, det är sant, säger Osman. De är snart framme i Bergsbyn. Osman ser bilens röda baklyktor långt upp i backen. Bilen bromsar och blinkar åt vänster. Sen svänger den in på Lenas gård. Osman kan inte låta bli att ropa högt. De åker in till Lena! Lugna dig, svarar Filip. Vi är snart där, säger Osman och lägger på. Hjärtat slår fort på honom. Det känns som att det ska hoppa ut ur bröstet. Vad gör vi? Frågar Selma. Freja sa tydligt att vi bara fick spana, inte agera. Selma bromsar in när de närmar sig Lenas gård. Utifrån hörs höga ljud. Först hör inte Osman vad det är. Sen förstår han. Det är Beppe som skäller. Bernts hund. Två killar springer över gräsmattan vid Lenas hus. Efter dem jagar Beppe. Just då ringer Osmans telefon. Frejas namn lyser på skärmen. De är här, säger Osman upphetsat. Ni måste komma. Freja ber honom lugna ner sig och berätta var de är. Vi är i Bergsbyn, säger Osman. Hos Lena, tjuvarna är här.
Gör ingenting, säger Freja. Vi kommer med en gång.
De två tjuvarna har lyckats hoppa in i skåpbilen. De startar den och backar ut den på vägen. Bilen passerar Selma och Osman i hög fart. Jag vet hur vi kan komma före dem, säger Osman. Kör in på gården, jag visar. Selma gör som Osman säger. De passerar Bernt och en skällande Beppe.
Det är natt till fredag, vi är sju i bilen. Och jag undrar på promillen vi ska bränna, lever ska bränna fossilen. Och vi kör 200 kilometer i timmen. Snabbt som vinden. Men när jag kommer rusan upp i allén, är det blåa ljuset över hela husen. Vi följer efter och skrupp sirén. Åh fy fan, nu åker vi på isen.
Du har hört den femte delen av 100% Meka, en bok av Per Salin. Anders Johansson läste. Tekniker Ingela Håkansson och producent är jag, Frida Fernqvist. Alla delar av boken kan du höra om du går in på UR Play.
Det här är UR.
2001 är året då Britney Spears och Justin Timberlake klär sig i matchande jeansplagg från topp till tå. En 20-åring som heter Zlatan gör debut i herrlandslaget. Håkan Hellström.
Vänta, är det här historia? I podden Det sjukaste som hände pratar vi om sånt som man kanske inte tänker är historia, men som förändrat oss och påverkar oss än idag. Lyssna på Det sjukaste som hände på UR Play.
Det här är Söndag i P4 med Farah Abadi.
Ja, det är sommar och sol i hela landet idag. Och i morse när jag gick till jobbet så är det fullt med hurtiga människor och träningskläder och nummerlappar på sig som var på väg till andra sidan Öresund. Idag går broloppet av stapeln och tusentals människor ska springa över bron, inklusive min 85-åriga svärfar som är den äldsta att springa idag. Så heja heja på dig, Rolle. Herregud vad duktig du är. Jag kommer aldrig kunna springa så där långt, tänker jag. Men med sommaren kommer också en himla massa bröllop, studentfirande, kalas och middagar. Och vad får det kosta egentligen? Alltså, hur mycket pengar är rimligt att lägga som bröllopsfest? Alltså, ofta i min ålder så brukar det vara möhippa innan själva bröllopet. Man ska ta sig till, kanske ska man övernatta någonstans. Och sen presenten. Kan man då kräva en swish som bröllopspar? Ja, men det ska vi diskutera lite idag. Men jag undrar, vad tycker du är rimligt? Maila mig på sundag@sverigesradio.se. If you change your mind, take a chance on the first in line. Take a chance, take a chance. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone.
Take a chance on me.
Take a chance on me med ABBA, och vilken härlig start. Och vet du, du kan vinna en fantastisk fin söndag P4-kopp att dricka ditt morgonkaffe ur. För så här är det, vi har en panel på ingång och en av våra dilemmapanelister är hemlig. Det är en känd person och du ska gissa vem. Jag spelar upp ett gäng ledtrådar och du gissar. Du skickar sms till nummer 72250, du skriver söndag P4 ett ord, mellanslag och sen din gissning. Och den här, den är svår. Men här kommer ledtrådarna.
Jag ville vara hon. Det gick som en ljusblixt genom mig. Jag klövs i två delar.
Och vi älskar Malmö FF.
Han säger att han borde ha förstått långt tidigare och undrar var hon fanns då, förr. Jag fanns någonstans, säger hon. Men var? Djupt inne i det.
Ja, jag sa ju att det var klurigt. Men om du tror att du vet vilken känd person det är vi söker, så skickar du din gissning till nummer 72250. Skriv söndag P4 ett ord, mellanslag och så din gissning. Så kan du vinna vår mycket, mycket mysiga söndag P4-kopp. Okej, jag säger det en gång till. Söndag P4, ett ord, mellanslag, din gissning. Och numret är 72250. Så kan du vara med i radio strax innan klockan 9 och gissa.
Står det en topp jag lånat från Marie, medan Samantha Lin tar min hand och jag vet att hon förstår, för hon har saknat samma kille nu i 3-4 år. Där tårar vandras om till skratt och jag vet ingen vackrare plats. Jag får ett magiskt pirr i kroppen nu när jag blir påmind om vad kärlek är. Vi kan dansa bort ett minne i taget tills vi skrattar så.
Taget med Hanna Färm, och vi håller på att spela det här roliga leken Vem är det vi letar efter som ska vara med i panelen. Jag har fått in 1, 2, 3, 4, 5 stycken gissningar. Alla fel! Alltså det här var så svårt. Förlåt alla ni som har skickat in. Men alla som ni har skickat in, det är fel. Fortsätt gissa. Ni kommer att höra ledtrådarna en gång till. Men först ska vi ta en liten paus från det här och lyssna på lokala nyheter.
Klockan är 8:30. Du lyssnar på lokala nyheter i P4 Göteborg.
Katarina Bjurströms skuldringar försvann då hon vårdades för komplikationer efter en bröstcanceroperation på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Efter min bröstcanceroperation så fick jag den här sepsis och nekros, vilket gjorde att jag åkte fram och tillbaka till Sahlgrenska vid ett flertal tillfällen och var vid detta tillfället väldigt, väldigt sjuk.
Under sjukhusvistelsen försvann Katarinas 4 guldringar. Några hade infattade briljanter.
Det är ju en gammal arvegods från mormor och morfar. Sen så är det ju förlovningsring och vigselring. Så det har ju ett väldigt högt affektionsvärde för mig.
P4 Göteborg har tidigare berättat om flera fall av stölder på Sahlgrenska. I de flesta fall blir de aldrig uppklarade. Men i det här fallet greps en person som jobbade på sjukhuset efter att ha försökt sälja smyckena på en pantbank. Hon dömdes till 8 månaders fängelse i tingsrätten för den här stölden och för att ha stulit ett kontokort och tagit ut pengar från en annan patient. Så Katarina har fått tillbaka sina ringar.
Ja, det är en obeskrivlig lycka. Inga pengar i världen kan ju ersätta det affektionsvärdet som det faktiskt är i smycken.
Få fall blir uppklarade. Ja, vad tänker du?
Att jag har haft en sagolik tur mitt i eländet.
Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
Blivande lärare rustas inte för möten med bråkiga föräldrar. En brist i utbildningen, säger läraren Tina Lauvall.
Det hade ju behövts mycket mer. Definitivt. Men vi kanske fick en 5 poäng konflikthantering. Och det var ingenting om föräldrar.
Tina Lauvall har jobbat som lärare i 16 år och är idag lärare i anpassad grundskola på Kungsladugårdsskolan i Göteborg. Och det tog inte lång tid i yrket innan hon stötte på jobbiga föräldrar.
När jag kom ut som ny lärare så tänkte jag, wow, ingen har sagt det här om konflikter. Jag har ju bara fått lära upp mig själv.
Fler föräldrar portas från sina barns grundskolor efter att ha varit hotfull eller betett sig olämpligt mot skolans personal, visar Sveriges Radios granskning. Maria Svensson vid lärarutbildningen på Göteborgs universitet säger att konflikthantering ingår i utbildningen idag och kan tillämpas brett.
Men det är naturligtvis så att den konflikthantering som där tas upp har fokus på elever och hur man ska hantera sådana situationer.
Samtidigt säger Maria Svensson att när man nu ser hur stort problem det är med föräldrar som pressar lärare på olika sätt så kan det vara något att titta på universitetet.
Ja, men naturligtvis behövs en diskussion kring detta i lärarutbildningen och vi försöker naturligtvis förbereda dem så gott det går.
Josipa Kesic, P4 Göteborg.
P4. Ja, och vi söker ju en känd person. Och du kan vara med och tävla genom att gissa vem. Alltså våra panelister idag som vi vet, som är klara, det är politikern Gudrun Schyman och kocken Marquise Tainton. Och sen har vi en hemlig panelist. Och jag kan ge en ledtråd. Nu kollar jag på min producent som kommer bli svinarg på mig för att jag ger ledtrådar. Men jag kommer göra det. Den här personen har 2 namn. Alltså 2 olika namn den går liksom med. Det ena namnet, det delar personen med en väldigt känd fastighetsmäklare i New York. Alltså en svensk fastighetsmäklare i New York. Men det är 2 namn, man får rätt för ett av dem, båda 2, det spelar ingen roll. Ge mig ett namn som är rätt. Så då har ni en sån här P4-kopp på väg till er i posten. Men nu kommer ledtrådarna igen, så lyssna noga.
Jag ville vara hon. Det gick som en ljusblixt genom mig. Jag klövs i 2 delar.
Och vi älskar Malmö FF.
Han säger att han borde ha förstått långt tidigare och undrar var hon fanns då, förr. Jag fanns någonstans, säger hon. Men var? Djupt inne i det.
Ja, vem är det vi söker? En känd person? Skicka in din gissning ett nummer till nummer 72250. Så här gör man skriver Sundag P4 ett ord, mellanslag och sen en gissning. Så kan du vinna vår mysiga söndag i P4-kopp. Vet du vad? Nu kollar jag på min producent igen. Kan vi inte skicka två för att den här är så svår? Alltså vinner man så får man två koppar. Ja, för jag hatar när man har omatchande koppar i skåpet. Jag tycker man ska ha i alla fall två. Ja, då skickar vi två. Man vinner två koppar. Vi liksom dubblerar vinsten. Man skickar ett sms till 72250. Man skriver Sundag P4 ett ord, mellanslag och sen din gissning.
Slowly waking from the dead. Now there's a new wrong just ahead. And I've learned about luck and a lot about love and how to pick up the pieces. It's been tough, but if I got others, I ain't gonna bring that easy. My roots now, baby. A song for the broken and forgotten. Here's to all you walking dead. And I'm here to hold your heavy head. And I've learned about luck and a lot about love and how to pick up the pieces. It's been tough, but if I got others, I ain't gonna break that easy.
Roots med Jay Smith. Och när Jenny var 18 fick hon nog. Otaliga försök med olika p-piller och alla hade gett otrevliga biverkningar. Då började hon utbilda sig för att förstå sin kropp och sin fertilitet. Idag är hon en av Sveriges största pionjärer inom fertilitetsförståelse. Välkommen hit Jenny Kos, eller Vulverin som du också kallar dig.
Yes.
Säger man rätt då, Vulverin?
Alltså på riktigt skånska brukar jag säga Vulverin.
Vulverin.
Men ja, det låter lite olika beroende på vem som säger det.
Ja, men berätta om namnet, var kommer det ifrån?
Alltså det var ju någon fnissig natt när jag kom på att Wolverine kunde bli någonting med vulva. Ja. Och sen så fastnade. Det var liksom inte tanken att någon sorts smeknamn som jag hade på en viss kroppsdel skulle bli ett företagsnamn en vacker dag.
Men det
stuck with me.
Ja. Men du tar oss tillbaka till när du var 18 och bestämde dig för att det här med hormoner, det är ingenting för dig. Vad var det du kände som gjorde att du inte pallade med?
Alltså det finns ju gränser för hur mycket man kan stå ut med. Liksom för att få lov att ligga. Mm. Och det händer ju också mycket med en sexualitet. När hela sexualiteten handlar om att vara liggbar istället för att det ska vara njutbart. För jag menar, har man konstanta svampinfektioner och sprickor och konstiga blödningar och det ena efter det andra, så blir det ju liksom inte njutbart längre. Och plötsligt så blir det så här, men vänta nu, nu tar jag de här bara för att jag ska liksom vara tillgänglig. Men det känns ju inte bra för mig och jag har ingen sexlust heller, så what's the point? Mm. Så att, då pratade jag med min kära mor som berättade att hon inte heller hade mått bra på det, hade mått jättedåligt på det, och att hon själv hade praktiserat något som heter Billingsmetoden, som är en av de många metoderna inom fertilitetsförståelse. Och just den här boken, eller just den här metoden, hade en bok på svenska. Och det finns ju i princip inga andra, nu finns min, men det fanns inga andra liksom på svenska då. Så jag började där och sen så tog jag mig igenom en massa olika metoder, och lagom tills jag var typ 21 så hade jag börjat utbilda mig seriöst.
Mm. Och du började utbilda dig inom fertilitetsförståelse. Vad är det du fick lära dig?
Alltså den utbildningen som jag sen gick för att bli då handledare, den är ju 2 år lång. Och det är den jag utbildar vid idag. Och den inkluderar ju massor med saker. Så dels är det ju förstås menscykel, alltså otroligt mycket fokus på menscykel. Så det är ju alltså endokrinologin bakom, men vi har också näringslära, vi har preventivmedelshistoria, vi har kvinnohistoria, aborthistoria och så vidare. Så att vi vill ju liksom att de som jobbar med det här ska ha en väldigt god känsla av hur seriöst det här ämnet är för kvinnor. För att det är egentligen en liv och död fråga. Alltså är du handledd någon i att bli gravid eller inte bli gravid naturligt, och att de ska lita på den här metoden, då måste de, alltså, då måste du ha ett väldigt stort ansvar helt enkelt. Mm. Så vi har ju också jättemycket etik, jättemycket självreflektion. Alltså det är lite uppbyggt som en psykologutbildning på många sätt, för att vi verkligen vill ha ansvarsfulla, liksom, etiskt medvetna personer som gör det. Och sen så är det mycket kartor, alltså extremt mycket menscykelkartor som sitter och analyserar ur ett hälsoperspektiv, ur ett fertilitetsperspektiv. Ja, det är liksom en väldigt omfattande utbildning.
Alltså kan du förstå att vissa tänker att det känns som att vara en liten häxa? Alltså det, liksom, det känns som att det är liksom månen och brygdor och olika teor. Alltså så här, det, och många är ju så här, jag vill bara ha medicin. Att det, liksom, det känns som att det är två läger av folk.
Ja, fast då har man nog missförstått lite för fertilitetsförståelse. Jag menar, det är inte som att det är första gången jag hör de orden du säger.
Det är men många, är det inte klart att man tänker en så då?
Ja, alltså, jag menar, vi skulle kunna prata om månen och menscykeln en annan gång. Det finns ju en väldigt vetenskaplig grund till det som har med melatonin att göra, ifall någon vill researcha. Men jag håller liksom inte alls på med, jag friblöder inte i mossan och jag liksom ingenting sånt. Utan fertilitetsförståelse är ju helt och hållet vetenskapligt baserat. Alltså det handlar ju om att du följer biomarkörer som är helt och hållet vetenskapligt bevisade sedan närmare 100 år tillbaka. Som är också saker som till exempel en veterinär vet väldigt väl om. Alltså cervixsekret och så vidare är saker som, det är inga konstigheter i djurens värld. Men för oss däggdjur, vi människor däggdjur, så har vi ju inte fått lära oss det här.
Men är det därför man tror att det är lite hokus pokus? För att man inte har fått lära sig det ordentligt kanske?
Ja, alltså jag brukar ju säga liksom att Sverige är ju alltså p-pillerland. Med allt vad det innebär, då säger jag inte som att det är något negativt. Men ur rättighetsperspektiv så är jag jätteglad att jag bor i Sverige och att vi har tillgång till allting vi har tillgång till. Men det gör ju också att liksom varken min generation eller min mammas generation, de allra flesta då, har ju liksom inte koll på sina cykler, för vi har inte behövt. Utan vi sätts på p-piller ganska så tidigt, eller motsvarande liksom hormonstörande preventivmedel som gör att menscykeln inte är där. Liksom. Den stänger ju ner menscykeln. Och då behöver man ju inte relatera till de här. Man behöver inte bevaka de här biomarkörerna. Man behöver helt enkelt inte bry sig förrän man plötsligt är 35 vill bli med barn. Och då bara, oj, det var visst inte så lätt. Och väldigt många av mina klienter idag är ju precis den gruppen. Alltså där 35-37 liksom, som bara så här, oh shit, jag vet inte. Jag kan inte identifiera min ägglossning. Och det är mycket det som är grejen med fertilitetsförståelse. Allting cirkulerar kring att identifiera ägglossningen. När händer den? Och vilka dagar kring den då ska du försöka ligga eller försöka undvika att ligga beroende på vad ditt mål är. Mm.
Vad skulle du säga är det viktigaste du har fått med dig i den här resan som du har gjort?
Då tänker du liksom just min egen upplevelse av att använda fertilitetsförståelse.
Ja.
Jag skulle säga att kroppskännedomen, det som man på engelska kallar för body literacy, är det mest värdefulla. För att man kan, Man kan inom den här rörelsen liksom antingen fokusera, som du sa i början, lite, man kan bli väldigt spirituell med det, jag har gjort ansiktsmasker med mitt mäns blod, jag har liksom, man kan gå in väldigt djupt på den sidan. Man kan också förhålla sig till det väldigt matematiskt. Det finns regler, det finns liksom, du ska mäta din temperatur och du ska logga ditt cervixkret, och det är en karta, det blir ju ett diagram liksom, som du tar fram. Så du kan liksom approach det på väldigt många olika sätt. Och periodvis så kanske jag gör på ett eller annat sätt, men det jag har med mig hela tiden, oavsett om jag är då noggrann eller inte med min metod så att säga. För jag menar, man kan slarva också, man kan ju vara medveten om saker och ting och ändå skita i att följa reglerna så att säga. Vilket jag gör ganska mycket, jag är inte den som liksom tror att man ska leva perfekt eller att man kan leva perfekt, utan det jag har med mig hela tiden är ju den här kroppsmedvetenheten. Att jag vet vad som händer med min kropp. Jag vet alltid om jag är innan eller efter ägglossning. Jag vet alltid ungefär hur många dagar jag är ifrån den. Jag vet alltid när min mens ska komma. Jag vet alltid vad mitt mående beror på. I princip alltid. Så har det någonting med hormoner att göra så kommer jag veta det. Och då kan jag också förhålla mig till saker som till exempel PMS på ett helt annat sätt än vad man kan när man inte har den kunskapen. Och jag tycker liksom det är så otroligt mycket värt för att kunna navigera livet i en kvinnokropp.
Jenny-Kos, det är så himla kul att du är här. Vi ska alldeles strax prata mer om varför du tycker att fler kvinnor ska lära känna sin menscykel bättre. Och det kanske också är bra att veta för några män också, tänker jag.
Oh ja.
Ja. Vi är alldeles strax tillbaka. Har du någon fråga så skicka in den till sundag@sverigesradio.se.
I shake it.
Shake It Off med Taylor Swift. Och Jenny Kjos vill att fler kvinnor ska bli läskunniga. Och då är det inte ABC de ska kunna, utan sina kroppar. Så då tänker jag så här, vad är läskunnighet i ditt perspektiv när man pratar om kroppen?
Det är ju att ha en medvetenhet helt enkelt om var man är i cykeln. Och det är ju inte alltid man har cykler heller. Utan till exempel när man ammar eller om man är menopausal så har man ju inte det längre. Men att ha en koll på, som sagt, när kommer ägglossningen och hur cykeln funkar och hur hormonerna känns och påverkar kroppen och psyket. Mm. Och liksom kunna, som sagt, navigera där, veta var du är och ha en relation och ett samtal med din kropp är liksom nummer ett. Att följa regler för till exempel fertilitetsförsörjelse kan man ju använda som preventiv metod med väldigt hög effektivitet. Men då kräver det ju att du verkligen loggar och observerar och att du följer reglerna och allt det där. Så det är ju liksom en disciplin som kommer till det som man kanske inte alltid håller alla gånger. Men medvetenheten, liksom, att vara närvarande i sin kropp och veta vad som pågår i den är ju helt ovärderligt.
Ja, för att jag har liksom noll koll. Alltså jag har en typ hormonspiral och jag vet liksom knappt ens hur den funkar. Jag vet bara att den funkar.
Det hade jag kunnat prata med dig om i många timmar, kan jag säga dig.
Nej, men alltså, jag har liksom inte så bra koll och det hade jag liksom inte heller. Jag har alltid haft oregelbunden mens, den kommer när den vill och går när den vill och så håller den på och så här. Och så har det varit liksom hela livet. Och jag har bara så här, nu ska jag bli gravid och så har jag råkat bli gravid. Alltså jag har liksom haft så dålig koll. Är det vanliga, tror du?
Jag skulle säga att det är det vanliga, ja. Mm. Majoriteten har det så.
Ja. Mm. Och när tror du att de som börjar intressera sig för sin egen fertilitet och sin menscykel, när börjar de intressera sig för det? Är det när man ska typ få barn?
Många gånger är det ju det, tyvärr. Och då är det ju, alltså, en av de vanligaste, vad ska man säga, reaktionerna och känslorna som jag möter i mitt jobb, som har varit liksom genomgående i, alltså, i alla år som jag har jobbat med detta, det är att när kvinnor väl lär sig detta så blir de heligt förbannade. Alltså de blir rasande över att de inte har lärt sig det förut. För att de känner sig lurade, de känner att de har förlorat en massa år med kanske biverkningar som de hade kunnat vara utan, med sexlust som de gärna hade velat ha, med insatser för deras fertilitet och hälsa som de hade kunnat göra men som de inte visste att de ens behövde göra. För grejen är att menscykeln är också, den är ju en spegel av din allmänhälsa. Så eftersom den är adaptiv, alltså fertiliteten är adaptiv, alltså din kropp kommer ju avgöra hur fertil du är baserat på hur läget är i kroppen helt enkelt. Vad har vi för resurser till att ha ägglossning och eventuellt bli gravida nu? Så det påverkar ju, alltså hur du mår och vad du har för faktorer i ditt liv kommer ju påverka till exempel när ägglossning kommer, om cyklerna blir oregelbundna eller om du blöder hela tiden eller vad det nu är som händer med den. Och när man då till exempel går på preventivmedel som tar bort menscykeln eller som gör att man som sagt kan strunta i den, så är man ju inte medveten om de tecknena. Alltså man får ju inte det diagnostiska verktyg, den spegel som menscykeln är. Så när man väl upptäcker att oj, mina menscykler är totalt liksom uppåt väggarna, när man väl då tillåter sig att ha menscykler för man slutar på PVP för att man kanske då vill bli gravid, då får ju många liksom panik och bara, men det här var ju inte bra och det här kanske jag hade kunnat fixa. Det kanske ligger ett sköldkörtelproblem eller en näringsbrist eller någonting annat under allt det här som jag hade kunnat lösa för 10 år sedan. Men inte ens visste var ett problem. Och nu är det ett jättestort problem, nu när jag vill bli gravid. Mm. Så för just den där gruppen som inte lär sig förrän de är över 35, där skulle jag säga att ilskan är störst. Men även yngre tjejer, även när jag lär ut liksom till tonåringar, så blir de också så här, men varför får vi inte lära oss detta i skolan? Det här är ju liksom en basic, det är basic grundkunskap. Det är också någonting som är liksom helt nödvändigt för att vi ska kunna utnyttja våra rättigheter. Alltså när det gäller till exempel informerat val. Mm. Att om vi ska kunna välja preventivmedel och välja läkemedel och liksom överhuvudtaget navigera, som sagt, våra liv, så behöver vi ha koll på detta först. Vi behöver det när vi kommunicerar med läkaren. Liksom, var är jag? Vad händer? Och så vidare. Och det går vi helt miste om vi inte kan vara med cykler.
Om man ska börja nu då, om man blir så här, sitter hemma och tänker, nu vill jag lära mig känna min kropp bättre. Var ska man börja? Vad är liksom första steget?
Uppmärksamhet. Ja, precis. Jag brukar ibland skoja och säga att det är som pussy mindfulness. Mm-hmm. Liksom. Du måste vara där med henne och känna, hur känns det? Känns det fuktigt? Känns det kladdigt? Gör det ont någonstans? Liksom, Känner jag mig extra lustfylld? Känner jag mig extra ångestfylld? Alltså att börja tracka. Och där finns ju idag en mängd appar. Sen är det också en mängd dåliga appar, ska sägas. Mm. Och här kan jag lägga ut en publikvarning. Om appen försöker säga till dig när du kommer få ägglossning och när du kommer få mens, så är det förmodligen inte en bra app. För att den kommer att gissa fel förr eller senare och du kommer att bli oönskad gravid om du litar på den. Så är det i princip. Alla appar som bygger på en algoritm kommer att gissa fel förr eller senare. För att som sagt så är menscykeln adaptiv. Så att ägglossningen kan flytta på sig. Den händer inte på dag 14 varje dag som vi lärde oss i skolan. Liksom. Eller som appen antar att den ska göra. Men du kan liksom bara precis vara som sagt närvarande. Du kan tracka, du kan hitta en karta. Du kan hitta liksom något sätt att logga och börja pay attention. Där, jag har ju en bok som heter Fertilitetsförsorg som går igenom väldigt mycket av detta så du kan tracka. Men det rör sig helt enkelt om att lära sig skilja på flytningar och cervixsekret. För det är två olika saker. Och förstås logga blödningar. Och hitta ägglossningen och bekräfta ägglossningen.
Mm. Jenny Kos, tack så himla mycket för att du ville komma hit och lycka till med allt.
Tack så mycket.
Ja, ha det så bra. Oh,
inte som radioapan tänkt sig.
Tyvärr verkar bananerna vara slut och det blir nog inga banantårtor.
Men
nu kan du dra upp metspöet, radioapan.
Det är en klase bananer.
Det är en bananfiskdamm.
Lyssna på radioapans kalas i Sveriges Radios app.
Anyone who knows me know I used to be the life of the party. I'd be sweating out my clothes, burning holes in the soles of my shoes. Something went wrong, the groove is gone, I ain't gonna lie to you, that's the truth. But something about the way that you move makes me wanna dance with you. Nobody else but you. So let's get this party started, yeah.
it ain't got no groove, I ain't dancing.
Lucas Graham, och du lyssnar på Söndag i P4. Alldeles strax ska vi avslöja vad vår hemliga panelist är. Men nu, Ekot.
Flera israeliska städer utsattes under natten och kvällen igår av iranska robotattacker. Minst 10 människor uppges ha dödats och 200 skadats i Israel, bland annat då bostadskvarter träffats. Sökinsatser efter överlevande i rasmassor pågår nu under morgonen. I Iran rapporteras samtidigt om nya israeliska attacker, bland annat mot ett stort gasfält. Israel uppger också att militären attackerat Irans försvarsdepartement och ett institut för försvarsforskning. Regeringens beslut att inte ge stöd åt FN-organet UNRWA:s arbete i Gaza innebär att Sverige går på tvärs med EU:s utrikespolitik i den frågan. Men Sveriges biståndsminister Benjamin Dosa säger att den svenska regeringen har rätt att fatta vilka beslut den vill när det gäller UNRWA.
Vi har ju en gemensam utrikespolitik, men vi har ju en självständig biståndspolitik, och vi måste ju själva få bestämma hur vi bedömer att vi bäst kan kanalisera det dubblerade svenska stödet.
Ja, Sverige som oftast håller sig till EU:s linje i utrikesfrågor går här sin egen väg. Trots att både experter och hjälporganisationer vittnar om att UNRWA har unika möjligheter att nå fram till de nödlidande i Gaza, så väljer alltså den svenska regeringen att ge stöd till andra organisationer. För 1,5 år sedan hävdade Israel att anställda på UNRWA var inblandade i Hamas attack den 7 oktober 2023. Flera stora givarländer och EU:s eget bistånd pausades då, och EU-kommissionen tillsatte en utredning. Men när den inte kunde finna något stöd för anklagelserna, så återupptog EU och de flesta medlemsländerna sitt bistånd.
Rapporterade Si Holmgren. Tre forskare och ekonomer skriver på Svenska Dagbladets debattsida om hur bostadspriserna påverkas av sprängdåd i området. Forskarna har undersökt bostadspriserna 6 månader före och efter sprängningar, och i områden med bara en